Ja, det är ju väldigt varmt idag. Och nu vet inte om vi har det, men behöver man gå och dricka vatten? Gör det. Känner frimodig det. Även nu under gudstjänsten. Jag tror man ser en karaff och lite glas där bak. Så ni stör inte om ni går upp och tar och dricker vatten. Det är bra att prioritera det. Men jag ska börja med att citera en av det som Tina nu har sjungit på. Med texten som hon sjöng här. Som en strand vilar mot ett okänt hav. Vilar jag i dig. När jag fastnar i mina nederlag är du kärleken som friar mig. I dig, Herre, är jag oförstörd. För du älskade mitt hjärta först. Med det lilla stycket går vi in i den gammaltestamentliga texten Jesaja 6:1-8. Det år då kung Usia dog såg jag Herren. Han satt på en hög upp och upphöjd tron och hans mantelsläp fyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en med 6 vingar, och med 2 vingar skylde det ansiktet. Med 2 skylde det kroppen, och med 2 flög det. Och de ropade till varandra, helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Ropet kom tröskeln att skaka i sina fästen. Och templet fylldes av rök. Jag sa, ve mig, jag är förlorad, ty jag har orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. En av seraferna flög fram till mig med ett glödande kol som han har tagit från altaret med en tång. Och med det vidrörde han min mun och sa, när detta vidrör dina läppar blir din skuld borttagen och din synd sonad. Och jag hörde Herrens röst. Han sa, vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Jag svarade, jag. Sänd mig. Och Jesaja, han kommer in i en tid här där kungen har dött och det råder mycket oreda i hans land. Och i den här oredan så får han en närmast psykedelisk upplevelse, skulle vi kanske kalla det idag. Och vi kanske fastnar i den här lite fantastiska vi ser. Det är en, ja men här ser vi så här stor är Gud. Han är stor som en tempelbyggnad. Och vi ser änglar som flyger runt, eller serafer. Och de är si och så många och har vingar och allt det där. Och vi tenderar kanske göra lite för konkret, men jag tror att Jesaja inte bara får ett budskap han får inte bara budskapet i ord, utan han ser det han ska sprida vidare. Alltså sätt Gud i centrum, annars fördärv. Ganska hårda ord, men vi går vidare och ser vad som händer. Och Jesaja är alltså en profet. Och när vi tänker profet, då tänker vi någon som ser in i framtiden och kan utspå vad som kommer ske. Men under den här tiden så tjänade profeter syftet av att tala in i samtiden. Se omständigheterna omkring sig och se vad som kommer leda till ett fördärv. Korruption såg han, och han såg hur de ledarna över landet inte ville lyssna och sätta Gud i centrum. Och han ville ha omvändelse. Han såg Herren upphöjd på en tron. Han såg hans mantelsläp fyllde templet. Märkliga varelser med 6 vingar. Var och 2 täckte ögonen. Som ropade helig, helig, helig Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Som vi ibland sjunger här i kyrkan. Man kan tänka att Jesaja där var livrädd. Han upptäckte sin egen litenhet, men också, oj vad mycket fel jag gör. Ja, ve mig, jag är förlorad. Men han såg också hela samhället i vad fel de gör. Men det första han möts av är inte anklagelser, utan han får ett glödande kol. Och han blir förlåten, fri från synd, och han kan vara närvarande inför Gud. Och Gud säger, vem ska jag sända? Och Jesaja säger, jag sänd mig. Kallelsen börjar inte i Jesajas kompetens, utan den börjar i hans överlåtelse. Du är sedd, du är förlåten och kan svara, jag är här, sänd mig. Det är inte de här felfria, perfekta människorna han väljer. Utan han börjar med att möta oss där vi är. Men det som följer, som vi inte läser i texten, det är att Jesaja är... Han får ett väldigt märkligt uppdrag egentligen. Ja, men dels gå ut och be om omvändelse för de är. Men Jesus, eller Gud, Herren, inte Jesus, men Gud säger... Människors hjärta kommer hårdna, nu kommer det här budskapet. De kommer inte omvända. Så han ger sig ut ett omöjligt uppdrag egentligen. Men han ska ändå ge sig ut och sändas ut att sprida omvändelse och sprida hopp. Han säger, han kom vidare att profetera om att allt kommer brännas ner. Men att ur askan, eller allt kommer huggas ner som en stock. Och sedan den här stocken som blir kvar av Israel, den kommer brännas ner. Men ur askan kommer det planteras ett heligt frö som kommer leva in i framtiden. Och det säger någonting till folket, för det här kommer ju att ske. Israels folk kommer bli invaderade. De kommer bli utskickade ur sitt land och få leva i exil. Så vad var poängen med det här för Jesaja? Han sändes ut, men allt gick fel ändå. Men då tänker jag också på de många människorna i världen just nu. Och det är många människor som lever i en form av exil. Lever långt ifrån sina hemländer. Från sina hem. I andra länder, i andra kulturer, med andra språk. Och där de kanske kan känna igen sig i den här upplevelsen. De levde i ett land där kanske inte deras styrande människor lyssnade. De fortsatte i korruption. Eller att andra länder attackerade, och samma där levde korruption och hat och förtryck. Och det slutade med att allt bara gick ner i fördärvet. Sen läser de det här med Jesaja. Allting är nedbrunnet, till och med stocken. Men någonting litet är kvar. Ett litet frö om hopp. Någonting nytt ska få växa fram. Och då kanske realisten kommer och frågar, var är hoppen? Vad är hoppet? Realisten liksom går runt och sparkar runt i kolhögen och ja, man tänker sig, jag har förstått det. Ni är naiva, det finns inget hopp kvar. Men Jesajas liv säger någonting annat. Det är att hoppet är någonting aktivt, det är inte passivt. Det är ett val att se världen i ljuset, att det finns något gott, något större, även när allt ser hopplöst ut. Även om det bara är ett litet frö. Och det är inte att säga att det inte finns mörker. Men det är också att säga att mörkret är inte allt. Nu i höstas läste jag genom Sagan om ringen-trilogin. Och då tänkte jag, när jag läste det här, så tänkte jag på ett stycke ur den boken. Och det är en stund då berättelsens hjältar har sedan länge år tillbaka lämnat sina trygga hem. De har vandrat långa vägar för att få besegra ondskan. På sina vägar har de mött mycket faror. De är trötta, de är hungriga, de har hemlängtan. Men i det här tillfället, de befinner sig då i en död ödemark. Det är hopplöst, hopplösheten faller in i dem. De tänker logiskt, jag förstår. Det finns ingen chans att vi faktiskt klarar det här. Och då säger en av karaktärerna Sam detta. Där, glimmande genom molnens revor, ovan ett mörkt torn, högt uppe i bergen, såg Sam en vit stjärna blinka till för en stund. Dess skönhet slog honom i hjärtat, där han stod och såg upp från det övergivna landet. Och hoppet kom tillbaka till honom. Till som en stråle, klar och kall, trängde tanken genom honom att i slutändan var skuggan bara något litet och förgängligt. Det fanns ljus och en högre skönhet som för alltid låg bortom dess räckvidd. Vi får inte bara tro att skuggan är något litet eller förgängligt och att det finns ljus och högre skönhet bortom dess räckvidd. Utan vi får även, likt Jesaja, bli kallade till att vittna om det och bära på det. Och nu gör vi ett stort hopp in i Matteus evangeliet. När Jesus kom till det här Matteus evangeliet 16, 13-20. När Jesus kom till området kring Kasarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger människorna att människosonen är? Det svarade: somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia, och andra Jeremia eller någon profet. Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Då sa Jesus till honom: salig är du, Simon Barjona, till ingen är av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias. Vid det här tillfället så befinner de sig i ett hedniskt land, alltså icke-judiskt. Alltså långt ifrån deras religiösa traditioner. Och jag kan tänka att det var en väldigt blandad hop människor. Och det är flera hundra år efter Jesaja. Och han står där, Jesus, med sina lärjungar vid Kasarea Filippi. Och platsen är laddad, inte minst sagt. Det är flera olika avgudadyrkan. En kejsarkult. Ett gammalt baltempel. Och här mitt bland röster om vem som är gudomlig frågar Jesus: vem säger människorna att jag är? Och vem säger ni att jag är? Johannes döparen nämns, det är kusinen till Jesus. Och han nämns på grund av likheten i budskapet. Elia, eftersom Elia är en också gammal profet från gamla testamentet, som väntades återkomma inför Guds ankomst. En annan profet, Jeremia, som i folkminnet var modig och konfrontativ mot tempelmakten. Och Jesus avvisar dem inte direkt, utan han ser att alla de här delarna pekar någonstans på vem jag är, men de är otillräckliga. Han ser dem som kanske möjliga antydningar. Sedan riktas frågan till lärjungarna. Och Simon Petrus, han svarar: du är Messias, den levande Gudens son. Och där bekänner Petrus två delar. Dels att Jesus är Messias, alltså Guds utvalde kung enligt den judiska traditionen, samt Guds son, vilket är ett uttryck för att Jesus har en särskild relation till Gud. Och Jesus bekräftar detta inte som att Petrus, han har fattat det teoretiska, han har koll på hur man ska säga rätt saker, utan det känns mer som att Jesus bekräftar det här som att det kommer ur Petrus hjärta. Han har förstått det här på något annat plan. Som att Jesus har slått an en sträng i Petrus. Som fått honom till en insikt som låg, når bortom det här logiken. Han har blivit rörd, kan man säga. Jag vet inte om ni känner igen känslan av att en sträng slås an i mig. Jag upplever ibland när jag lyssnar på musik eller är i naturen. Någonting jag bara förstår först när den klingar inom mig. Jesus fortsätter med att säga: du är Petrus, och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Och här har vi en liten historisk spänning, för man tolkar det på lite olika sätt i olika kyrkor. Och Petrus som klippan är klippan där Jesus bygger sin kyrka, då blir det oftast att i katolsk tradition att man tänker vidare att från Petrus till påven, och så fortsätter de i ordningen till påven idag, som är den dagens Petrus kan man säga. Sen har också Kristus är klippan, och att Petrus är den första att tro och bekänna det. Och att vi som följer honom i tro och bekännelse är också liksom en del av den församlingen och den bekännelsen. Det är lite vanligare i vår kyrka att tänka på det sättet. Och att det vilar ytterst på Kristus själv som klippan vi förlitar oss på. Oavsett vilket sätt man tänker på, så har ju det här byggt levande kristna gemenskaper. Så jag tror man inte behöver bråka och tänka för mycket om vad som är rätt och fel. Och fortsättningsvis så får ju också Petrus nycklarna till Guds rike. Det är ett tecken på det ansvaret som han ges. Men också ett ansvar som ges till oss. Det levande gemenskap av troende. En gemenskap som bär på ett löfte. Att inte ens dödens portar ska få makt över oss. Det riket som vi företräder är livets rike, som är starkare än dödens och ondskans krafter. Kort och gott, vår uppgift är att alltid tro på livet, hoppet och ljuset i närvaron av död, mörker och sönderfall. Och vi ska inte bli för fyrkantiga här. Man får känna hopplöshet. Man får känna sorg. Man får känna att ingenting kommer gå. Men vi tror på ett hopp. Och vi kämpar för att tro på ett hopp. Det är en svår praktik. Och även om ni känner igen den här känslan, men ibland så kan man säga att världen är mörk och man hör människor pusta ut. Ja, och det finns en undersökning som säger att nästan hälften av alla medborgare i det vi kallar västvärlden tror på att ett tredje världskrig kommer ske inom de senaste 10 åren. Men det finns historiska exempel som visar på att om vi tror på att krig är oundvikligt, då tenderar krig att faktiskt ske. Sen finns det exempel på motsatsen. Tror vi på fred, då kan fred bli möjliggjort. Detta har skett både i Nordirland och i Colombia. Där man utgår från tro är möjligt även om det ser hopplöst ut. Och att det faktiskt hjälpt. Krig och fred är ju stora exempel, för det går absolut att reducera det här till en personligt plan och mellanmänskligt plan. Att tro på hoppet i vardagen och bära på ljuset. Och här tänker jag att nu slänger jag ansvaret på er lite. Jag tänker att vi får tillsammans prata om det och hitta just det här. Vad innebär det att bära på hoppet när allt är mörker? Hur kan vi hitta den här, som Sam gjorde i Sagan om ringen, hitta den här lilla stjärnan som glimrar till i ödemarken och mörkret? Och ändå, där är hoppet. Hur kan vi bära varandra i det? Var är min gräns? När behöver jag känna, gå undan från saker och känna att kanske jag kan ge upp det här men lägga det på någon annan eller på Gud? Vi får jobba på det här tillsammans. Och jag vill nämna en till text som Tina sjungt idag som jag tycker rör det här så bra. Och det är en uppmaning. Gud, du som tände mitt ljus, skydda min låga. Hjälp mig leva och vara ditt ljus. Vi ber en kort bön. Låt oss ständigt tro på det goda, Gud. Tro på att det finns gott i människan, i hela skapelsen. Och det oinskränkliga värdet som människan har. Låt oss inte vara naiva i vår tro på hoppet. Men ger oss ändå kraft till att tro i det hopplösa. Låt oss säga som Jesaja säger. Sänd mig. Amen.